Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt Viktigt. Idag sitter jag här med en tjej som heter Julia Frey som jag har känt länge men också haft i periferin i många, många år. Och en grej som jag vet inte om man kan säga så här, det är ingen förolämpning, men en grej som jag alltid har känt är att det finns ett otroligt mörker i dig. Och det kan vara fel, men det är anledningen till att jag bad dig komma hit och göra den här podden med mig, och det ska bli väldigt spännande att se om jag hade rätt i det. Du hade din första sorg när du var 12 och din senaste för 2 år sedan. Mm. Välkommen Julia.
Tack så mycket Danne.
Nu skrattade du åt mitt intro.
Jag tyckte det var jättefint. För jag tänkte också, det kanske är för att man... Det kanske är den här hjärnan jag har. Men igår när jag pratade med dig, var det igår?
Nej.
Nej, jag pratade med dig i telefon. Ja. Fast jag har telefonskräck. Visst var jag duktig?
Mm. Jag har också det.
Ja. Mm. Men vi var så duktiga. Då tänkte jag så här, vad roligt att han bjuder in mig till det här utan att veta någonting om mig.
Men det,
Nej, men att du har ju såklart rätt i mörkret. Men det är ändå intressant.
Men jag tror att så här, lika barn lika bäst.
Ja.
Och sen så spelar det egentligen ingen roll. För alla människor har en story och alla stories är lika värda.
Mm.
Så det spelar ingen roll om det är att din katt sprang bort som var jobbigt eller att det hänt någonting superallvarligt. Det finns alltid en story, och jag vet, alltså jag känner ju dig utan att vi har gått in på det här, men bara av att se dig eller höra dig sjunga eller se hur du uttrycker dig i din konstform, i musikvideos och så vidare, så man vet ju att det finns grejer under ytan liksom.
Ja.
Så jag är skittaggad på att du är här. Det ska bli kul att ta del av det.
Mm.
Men jag tänker att vi börjar där vid 12 års ålder. Din första sorg eller trauma som du har tagit med dig i livet.
Gratis terapi med Danne.
Ja.
Ja. Oj, nej men jag hade väl en fin barndom. Så. Mm. Alltså det hade jag verkligen. Alltså folk som älskade mig och sådär.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Rutiner typ. Mina föräldrar jobbade väldigt mycket, men de var ändå närvarande tycker jag. Men sen så skilde de sig när jag var 12, och så antar jag nu efterhand att de inte kunde hantera känslor så bra. Alltså våra föräldrars generationer är ju inte så bra på det, alltså prata om känslor för mig, alltså prata med barn om känslor eller förstå sina egna känslor framförallt. Så oftast blir det ju ganska fel.
Mm.
Och deras skilsmässa blev ganska fel, för att den blev en sån stor kontrast till mitt liv innan skilsmässan. Dels hade de aldrig bråkat, så vi hade ingen aning om att det var dåligt. Så det kom från, som en blixt från klar himmel.
Tror du att de hade bråkat utan att visa det för er?
Jag tror bara att det kanske blev som ett så här företag. Mm. Och sen så hände väl någonting mellan dem som gjorde att de beslutade att så här, det här är inget bra förhållande längre. Förmodligen att någon träffade någon annan eller så.
Mm.
Men det som sades till mig och mina syskon var ju bara, nu ska vi skiljas, nu ska vi flytta.
Så bara så här, vi samlas för middagen, nu är det här som gäller.
Ja, precis. Och då minns jag att jag hade min första lite så här, det var en chock. Jag kommer ihåg att jag såg så här solstrimmor och fjärilar och sånt i luften. Alltså jag fick som så här tripp, typ. Och någonstans där, jag liksom blamear inte dem för det, men de försvann då. Alltså resten av mitt liv, kan man säga. Så att det blev en så här stor kontrast till att alltid ha någon slags trygghet. Och sen försvann den bara. Och från att jag var 12 så började jag festa mycket. Och det var ingen som hade koll på mig, helt enkelt. Så jag kunde festa och skolka hur mycket jag ville från att jag var 12. Vilket jag tänker är en stor anledning till resten av mitt liv.
Mm.
Alltså att det där att i tonåren så behövs det ju verkligen att någon håller koll på en.
Försvann de, eller var det din upplevelse?
Jag tror de försvann in i det här som jag, när man själv är förälder och vuxen, att så här, en skilsmässa är jättejobbig, och om man inte hanterar sina egna känslor eller kommunikationen med sin familj, så tror jag att man försvinner från sin familj. Alltså att de kanske hade depressioner eller ville träffa nya, behövde flytta, jobba mer, och de kanske fick en sorg kring att inte vara med sina barn varje dag eller så. Men då var det i alla fall, det som hände var att jag inte ville bo hos min pappa av anledningar som jag inte vill säga här. Utan jag ville bo hos min mamma, men hon ville inte det. Så då fanns det också en så här, att jag inte var välkommen hem, upplevde jag.
Alltså, var du välkommen hos pappa då?
Ja.
Men du valde själv att inte...
Ja, men det var också så här... han var knappt där heller. Så jag tyckte att det var lite skönare kanske att bo hos mamma. Liksom. Och sen när hon helt plötsligt... Alltså att de gick ifrån att vara föräldrar som ville vara med sina barn varje dag till att inte vilja ha sina barn varje vecka.
Mm.
Det tyckte jag var konstigt. Och det tycker jag fortfarande är konstigt. Jag vill ju vara med min dotter varje dag.
Har du pratat med dem om det?
Det går inte. Jag har försökt. Så. Men jag har en jättefin relation med dem idag.
Mm.
För att jag har insett att det ett stort problem många människor har är väl att man inte jobbar med sitt inre. Och när man inte jobbar med sitt inre så gör man illa andra. Även de man tror att man aldrig skulle göra illa. Så att jag har snarare tagit det till mig när jag vuxit upp och tänkt att jag vill inte göra så mot mitt barn eller min partner. Eller så här. För att för mig var det så tydligt att man kan skada dem man älskar mest om man inte dealar med sig själv.
Tror du att om 25 år att din dotter skulle kunna säga något liknande?
Jag...
Och det frågar jag för att det är så jävla svårt att vara förälder.
Ja, gud ja.
Man kan göra saker man inte vet som helt kvaddar. Ens barn.
Ja, gud ja. Men det var därför jag sa just att jag tror att de inte gjorde det så här medvetet. Jag tror att det var så här livet som hände. Och att om, typ som jag är ganska medveten nu i min föräldraroll om saker och ting. Och jag hade ju önskat att jag hade mitt barn varje dag, inte varannan vecka.
Mm.
Så jag försöker göra allt jag kan på mina veckor för att hon ska bli trygg.
Mm.
Och för att lyssna på henne. Och min plan är ju att när hon väl kommer kanske uttrycka åsikter eller känslor, att man 100% lyssnar. Man lär sig ta kritik och att man kan förstå att det finns två sidor av ett mynt. Och att hennes sida av myntet, om den då kommer, är sann för henne. Och att man liksom möts i det och att man är vuxen och säger så här, okej, bra, hur ska vi lösa det här? Ska vi... gå på samtal på BUP? Ska jag gå en föräldrautbildning? Alltså det finns ju 1000 saker man kan göra som förälder för att bli en bättre förälder om barnet tycker att man gör något fel.
Mm.
Och samma sak om hon skulle vara så här, mamma jag vill bo hos dig heltid. Oj, jävlar, förlåt. Mamma jag vill bo hos dig heltid, då skulle jag ju göra allt jag kan för att hjälpa henne med det. Liksom. Så.
Mm.
Och framförallt kommer jag alltid se till att hon bor hos mig. Alltså så här, livet ut. Om hon är så här, hej mamma, jag har ingenstans att bo. Eller typ så här, jag... Ja, men, tills hon, alltså tills jag dör, så är mitt hem hennes hem. Jag kommer aldrig vara så här, nu är du vuxen, och utan jag kommer alltid vara hennes mamma liksom. Och har hon kritik mot mig, så är hon välkommen att ha det. För att jag tycker att min roll som mamma är att hon äger mig och jag äger inte henne liksom.
Mm.
Alltså det är ju mitt fel att hon finns.
Ja, men så är det.
Nej, men så här, det är jag som har valt att behålla ett barn. Och
hon har ju inte valt dig.
Hon har inte valt mig alls. Och det är mitt ansvar att se till att hon har det bra. Så att skulle hon komma någon dag och vara så pass trygg, vilket är mitt mål någonstans, att hon kan säga till mig så här, det här gjorde mig ledsen, varför var det på det här sättet när jag var liten, då kommer jag förklara det för henne tills hon förstår.
Det tror jag, det är ju alltså optimalt och ultimat att man har en sån relation. Jag försöker ju ha samma relation till min dotter, men jag tror ändå att det finns någon sorts inbyggd skräck för att vara ärlig med sina föräldrar.
Ja, man vill inte svika sina föräldrar.
Nej, men som jag är på min dotter ofta om att så här, det är lugnt, prata med mig.
Mm.
Det är verkligen lugnt. Allt du säger till mig är lugnt, det spelar ingen roll vad du säger.
Nej.
Liksom, du kan aldrig säga någonting som inte är lugnt. Mm. Jag kanske inte håller med och kanske kommer berätta för dig hur man ska göra istället. Men det är lugnt. Liksom. Mm. Jag kommer inte bli arg, du kommer inte bli bestraffad. Liksom.
Nej.
Och det är en trygghet som jag... Eller så här, jag blev aldrig bestraffad för någonting. För det var ingen som brydde sig.
Nej. Precis. Och det var ju det. Jag hade ju inte heller några konsekvenser sen.
Nej.
Överhuvudtaget. Alltså, jag tror du kan hålla med mig i det. Att om någon hade sagt så här, hej Danne, eller hej Julia... vart var du igår? Jag hämtar dig nästa gång.
Mm.
Eller så här, tar ni droger? Eller ska jag hjälpa dig att göra de här läxorna? Ska jag gå till din skola med dig och prata med din lärare så att du kanske kan få lite extra hjälp? Alltså, det finns ju tusen saker att göra som vuxen till både barn och ungdomar som faktiskt hjälper. Jag hade ju typ faktiskt behövt ganska lite för att så här, inte skolka. För jag tyckte om skolan. Till exempel.
Melody blir ju sur om jag ska hämta henne. Det är pinsamt. Alla andra åker tunnelbana och nattbuss. Och jag säger, men det gör inte du.
Nej, det gör inte du. Du gör inte det.
Du åker taxi eller bil.
Ja.
Och så här, där är jag stenhård. Så här, nu är hon stor. Ja. Det spelar ingen roll. Så här, är du ute och röjer till 4 på morgonen, då sitter du i en taxi hem.
Alltså drömmen.
Ja, nej men så är det bara. Om jag så ska ta 2 extra jobb för att ha råd med alla hennes taxiresor.
Ja.
Så är det så.
Ja, och det är liksom, det hade ju varit helt underbart att ha en sån person när man var ung.
Jag tror bara som att brydde sig. Ja, men jag tror att det är lätt att tänka det nu när man är vuxen och man har ett eget barn som man har de här känslorna för. Men där och då...
Men poängen med att vara vuxen är ju att vara jobbig.
Ja,
alltså ens barn kommer ju såklart aldrig tycka att det är nice.
Men
att
man lägger sig i. Nej, men du säger att det är drömmen nu.
Ja.
Melody kanske säger det när hon är 25. Så här, pappa såg alltid till så att jag slapp.
Ja, exakt.
T-centralen liksom.
Exakt. Alltså, att typ tycka att sina föräldrar är jobbiga, då är man ju på rätt spår. Om man är en jobbig förälder.
Ja.
Inte frånvarande förälder.
Nej, exakt. Och jag är ju absolut inte frånvarande. Utan jag försöker vara delaktig i allt och hela tiden inkluderande och sådär. Men Melody vill ju inte vara med mig.
Nej.
Hon vill inte vara hemma hos mig. Liksom.
Nej.
Och det är inte så att vi har ett problem kring det. Utan hon fyller snart 18. Hon får vara vart hon vill så länge hon mår bra.
Ja.
Men jag vet att hon hellre är hos sin mamma än hos mig.
Ja.
Och det tycker jag är jobbigt, såklart.
Ditt ego.
Ja, precis. Mitt ego. Jag blir ledsen, liksom. Över att så här, fan...
Ja, man vill ju vara med sitt barn.
Ja, och sen så finns det en sida av mig där jag är så här... Så jag har byggt ett hus med pool och så här... Så här drömscenario för henne och hennes tjejkompisar, tänker jag.
Mm.
Och så är jag så här, men varför är de inte här? Varför älskar de inte att vara här? Varför liksom är det inte som... Nej, men fattar, varför är det inte som det är liksom på film? Att så här, jag har ju någon vision av att hon och hennes polare älskar att vara... Och hänga med
men det
mig.
Kanske, liksom. Det kanske kommer sen.
Ja, jag vet inte. Jag hoppas det. Liksom.
Alltså när de är 25.
Ja.
Min farsa har fan pool. Vi åker dit. Liksom.
Jo, men jag tänker att det är fett nice. Alltså,
jag tycker det låter skit nice. Jag kommer inte.
Jo, men du får alltid komma.
Men är det att men ja. Det är ju en svår ålder där. Hon kanske känner så här, jag tror att det kanske finns något sunt i det, att så här, det här med att slå sig fri och gå sin egen väg är ju en del av att bli vuxen.
Mm.
Och det behöver ju inte alls ha att göra med att man, kärlekskänslor eller om man trivs eller inte, utan
jag tror att så
här, jag tror hon bara vill gå sin egen väg, trotsa dig lite.
Jag har ju också ganska mycket liksom rutiner och regler.
Ja, hon går väl säkert dit där det inte finns regler.
Jag vet inte hur hon har det där, så det ska jag inte prata om. Men hemma hos mig måste man borsta tänderna, man måste gå upp i tid, man måste plocka undan disken och man måste hjälpa till och du vet. Så.
Ja.
Annars blir det inget kul.
Nej, jag vet. Men jag tänker liksom att för alla som har, alltså inte barn på heltid, alltså alla vi som är separerade med den andra föräldern, det är egentligen borde alla vi gå i samtalsgrupp för det. Alltså så här, för det är ju, det finns ju liksom absolut ingen mall. Det är ändå rätt nytt i mänsklighetens historia att man har sitt barn 50%. Det är ju jättekonstigt att vara förälder bara ibland.
Det där tror jag det finns två läger av. Jag tror att det finns många som tycker det är jätteskönt att ha.
Det är fruktansvärt.
Att ha varannan vecka fri till.
Jag kan säga att jag lider av det varje dag. Alltså en stor del av mitt arbete med mig själv är att acceptera att det är så.
Mm.
Och det blir säkert mycket bättre med åren. Så, när hon blir äldre framförallt och vi kan typ ringa varann och prata. Nu är hon ju väldigt liten. Men att jag tycker det är svårt att... alltså jag finns ju inte där för henne.
Mm.
Så är det ju. Alltså svart på vitt så finns jag inte där för min dotter 50%. Och det fuckar med min hjärna.
Mm. Men det är ju inte av egen vilja.
Nej, absolut inte. Herregud. Jag har sagt det till mycket folk som har pratat med mig om... Alltså dels kan folk vara så här, åh, mysigt du och din dotter här. Så här. Funderar på att skaffa barn själv. Man bara, okej, gör inte det. Mm. Så här, man behöver ganska många vuxna för att ingen är ett geni.
Nej.
Alltså, min dotter är en fantastisk människa och det är inte bara min förtjänst. Det är liksom 1000 vuxna runt mig, polare, släkt och så här. Som har uppfostrat henne tillsammans med mig. Och jag tror att man behöver barnvakter, man behöver sova, man behöver ett eget liv, man behöver knulla. Alltså så här, hej, liksom. Men jag skulle lätt vilja ha henne varje dag dock. Men med fler vuxna. Så när folk är så här, åh, du klarar det där så bra. Typ. Man bara, nej, alltså du förstår inte, jag jobbar dygnet runt. Alltså...
Men så är det ju med allt. Alltså behöver inte ha med barn att göra. Det är så här, åh, du har så bra karriär.
Man bara, nej, det har jag verkligen inte.
Nej, men det är så här, och vad är en bra karriär?
Ja, men du är så, snälla röra.
Du är så framgångsrik. Jag får ju höra det hur ofta som helst, att jag är framgångsrik.
Får du det?
Ja.
Mm-hmm.
Och jag bara så här, vadå? Hur då? Eller liksom vart? Vart mäter man det? Hur syns det? För jag känner inte det. Och min plånbok skvallrar absolut inte om det.
Nej.
Liksom.
Nej.
Utan det är ju folks bild av en.
Ja.
Och det är ju härligt, men alltså allas liv kommer ju med ett bagage. Sen, det spelar ingen roll om du är vd för Atlas Copco eller om du är rockstjärna som du är, eller om som jag är någon sorts liksom, vad är, jag vet inte ens vad jag är längre.
Mm.
Nej, men på riktigt, så vad gör jag?
Jag var liksom, jagar.
Jo, det gör jag ju.
Du har tagit körkort, för mig är det en stor bedrift.
Ja, nej men det är så här, jag var liksom väldigt förknippad med Salong Betong Danne under många år.
Inte så konstigt dock.
Inte så konstigt, men jag är inte Salong Betong Danne idag. Vem är det? Alltså Salong Betong Danne var
någon annan.
Någon så här kille med bekräftelsebehov som liksom gärna hängde runt kriminella och så här... ville vara, inte fan jag, cool.
Fast,
liksom.
Ja, fast alltså, du hamnar ju också där på grund av din bakgrund. Alltså,
absolut.
Man är ju trygg i det otrygga.
Absolut.
Du och jag har ju varit i väldigt, alltså levt farliga liv, men det är ju inte för att vi bara vaknade en morgon och bara, jag tror jag ska försöka ta livet av mig långsamt.
Nej, verkligen inte.
Utan Salong Betong var ju ditt första steg mot den du är nu. Men, det är klart att det var lite kriminellt fortfarande.
Såklart, men min ambition där var ju så här. Ja, det här vill jag.
Mm.
Salong Betong Danne ville ju något annat än vad jag vill idag.
Ja, absolut.
Så idag är jag så här, jag är inte ens Danne, jag är Daniel.
Ja.
Liksom. Och vem är Daniel? Så jag intervjuar lite folk, jag har lite poddar och så här, försöker hålla mig flytande. Men jag har inget direkt mål. Jag vet så här, jakten, det är mitt liksom absolut bästa i livet. Det finns, det är...
Ja, men det har fått dig att så här,
jag känner mig hel.
Bli lugn och bli hel. Ja, men det är otroligt.
Jag känner mig hel i skogen och nu är jaktsäsongen slut här om några dagar och jag är så här, hur ska jag klara mig?
Vad heter det? Det finns en fin övergång här. Ska jag ta den? Annars missar ju du den. Nej, du vet inte vad det är. Nej, men att prova att du känner dig hel i det där. Du frågade ju om mitt senaste trauma. Om vi kan göra lite Tarantino-hopp.
Absolut. Det är ett öppet forum.
Mitt senaste trauma är på riktigt mitt livs största heartbreak. Alltså det värsta jag har gått igenom typ. För att jag tror du kan hålla med mig om att för mig skulle jag då jag skulle hellre förlora en arm och bli nedslagen och typ våldtagen än det här traumat. Och det kanske inte en sund person skulle säga. Men för mig, första gången jag kände mig hel och lycklig i mitt liv var ju 2020. När, ja fast nästan 2019. För att jag gick på audition för Ulla Winblad i en jättestor musikteatersatsning med Danmark och Sverige. Och Uppsala stadsteater och Västmanlands teater. Och jag hade längtat så länge, för jag har ju drivit mitt företag i 8 år och det har gått skitbra. Men det är jobbigt att jobba med bara sig själv. Mm. Alltså, jag gillar ju, det är därför jag ofta har band och sånt, vilket innebär mindre pengar för mig, för du måste dela upp ganska
mycket. Jag vill bara flika in att Julia är en fantastisk musikartist.
Ja, precis.
Så att man får lite perspektiv på vad vi pratar om nu.
Ja, jag skriver musik och sjunger och är artist och så. Så då fick jag har alltid drömt om teater, men av någon anledning så har jag inte liksom orkat så här, gå på auditions. Jag har tänkt att jag är för tatuerad och du vet hur man är, och så har det gått, alltså musiken är ju ändå mitt första och främsta mål, att jag vill få ut mina skivor trots ADHD och diagnoser och hit och dit liksom. Men då jag har alltid varit Bellman-nörd, Carl Michael Bellman för er.
Jag vet inte vem
det är. Va? Vet du inte?
Är inte det en karaktär i en så här rolig historia? Bellman Karlsson och...
Carl Michael Bellman levde på 1700-talet i Stockholm. Och är Sveriges största låtskrivare genom tiderna. Han har skrivit Jag må han leva till exempel. Gubben Åk. Märk hur vår skugga.
Okej.
Okay. Och han... alltså var en
förlåt,
hel...
men alltså jag får mental breakdown nu. Aha. Alltså det är klart att någon har skrivit Jag må han leva. Det är för mig nu, det är Matrix.
Och vet att
det är
att någon som har...
det är någon som har skrivit Jag må han leva. Ja. Det är såklart att det är det. Alltså ja, det är klart, men, att det är en...
Men ingen vet typ att det är Bellman som har gjort det. För
en upphovsman typ... som har gjort det liksom.
Men kan du... Har du hört talas om Fjärilvingad syns på hage?
Nej.
Alltså you're in for a treat ändå. Tåström gjorde en cover på Märk och skugga på kanske 90-talet. 80. Okej. Men du har i alla fall hört Carl Michael Bellman.
Jag har hört Jag må han leva en gång per år.
Gubben Noak.
Ja.
Ja. Men han var i alla fall så här, alla söp ju såklart på 1700-talet, men han var, hade ett okej, liksom en okej uppväxt, men sen så blev han som alla andra, du vet, så här, alkis, som var tvungen att supa. Det fanns ju inte i Pren liksom. Så och han skrev om liksom Stockholm 1700-talet hela sitt liv, alltså om allt, alltså förlossningar, våldtäkter, hur alla söp ihjäl sig, begravningar, platser, typ en krog i Tanto där hans tjejkompis jobbade och söp ihjäl sig, alltså så här. Och sen har han skrivit liksom jättevackra stora naturlyriska verk om, alltså, naturen och vackra saker. Så han skrev liksom smutsig poesi, kan man säga. Och även liksom såna stora svulstiga liksom konsertmusik så. Och jag har alltid avgudat Bellman, och jag har lärt mig väldigt mycket så här gammelsvenska genom hans texter. Och jag tycker det är coolt, för det är ju ett sant vittnesmål från en tid där vi egentligen bara har historia som är skriven av präster och adel och kungen. Alltså det är ju inte så superneutral fakta. Så. Men då skulle de i alla fall, danskarna avgudar ju Bellman. Alltså, och i Sverige är vi ju rätt dåliga på att, alltså, jag vet inte, var stolta kanske eller någonting. Så då var det ett samarbete där de skulle göra en pjäs, en stor pjäs med musiker och skådespelare där man liksom utgår ifrån alla hans, eller inte alla för det finns för många, men väldigt många av hans låtar. Och då fick jag spela Ulla Vinblad som var typ, alltså det är en karaktär i hans låtar som hette något annat i verkligheten.
Mm.
Som är, som när Cornelis Vreeswijk var ju jätteintresserad av Bellman, så han hittade ju på Ann-Katarina Rosenblad i sina låtar och det är typ Ulla Vinblad. Alltså,
men Ulla Vinblad måste ju vara en
hårda slatt, om du förstår vad jag menar.
Det måste ju vara en fysisk person. Det finns en restaurang på Djurgården som heter Ulla Vinblad.
Ja, men det är efter hans okay. musik.
Okay. Mm.
Så han hittade på egna namn till karaktärer som är inspirerade av folk i hans verklighet. Och då fick jag rollen i alla fall som Ulla Vinblad.
Som är en,
ja, men så här,
en slampa med skinn på näsan, eller?
Ja,
ja.
Exakt.
Ja, det, var nej, men som, så här, det var du som sa det.
Det var jag som sa det. Ja, och fick jobb, alltså fick ett sammanhang, fick rutiner inom något konstnärligt. Och det här kunde ju då komma ut på turné eller säljas vidare. Eller du vet, filma. Mm. Så det kunde ju bli hur stort som helst. Och jag kunde få visa mer något annat som jag kan. Kanske få drömjobb. Mm. För det här var ju mitt livs drömjobb.
Mm.
Och att jag också gick på audition och fick det.
Men du
det.
Fick det, ja.
Ja.
Det är helt magiskt.
Ja, och sen repade vi typ varje dag ett halvår i Västerås, 8-5.
Mm.
liksom. För att, ja, och det kostar väl hur många miljoner som helst att sätta upp sånt där. För det är ju 30 pers bakom under scen.
Ja.
Du vet, hej och hå. Och den blev så jävla bra. Du vet, så här, så att man bara, men det här skulle jag själv se på teater. Fast inte, man är så här aspepp på teater liksom. Och skitgrymma musiker som har kostym och som är med i... Det är liksom live musik, fast teater.
Alltså musikal? Eller
nej.
Vad? Nej.
Nej, verkligen inte musikal. Utan mer som att vi börjar bara spela låtarna på scen. Och sen så, det är inte jättemycket dialog, det är lite dialog. Liksom. Men den var skitsmart och liksom börjar med Svenska Akademin, fast på 1700-talet. Liksom. Alltså, ja, men den var i alla fall helt otrolig. Alltså en helt otrolig pjäs. Det var liksom, jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Och sen hade vi en succépremiär och så spelade vi 6 gånger och sen blev det pandemi.
Mm.
Och det var en sån chock. Och sen så repade vi upp det igen på sommaren, du vet. Alla var ju, krogarna var fulla. Alla fick jobba förutom vi. Och musiker och jag förlorade typ 300 000. Jag har aldrig stått utan jobb i hela mitt liv. Jag har jobbat sedan jag var 14 år. Liksom. Mm. Jag har aldrig behövt så här ett bidrag. Och även om jag behövt det så har jag liksom för mycket ADHD för att fylla i papper och få det. Alltså så. Men det var i alla fall helt sjukt. För då hade vi jobbat med det där liksom hur länge som helst. Och teatrarna också ju. De har ju jobbat längre än mig. Mm. Alltså bara att få ihop pengarna till någonting och så.
Men vad hände med dig?
Ja, men det blev ett trauma. Det blev liksom som att jag fick någonting som jag alltid drömt om. Och som jag har kämpat för. För jag har ändå jobbat så här 15 år innan det. För att bli musiker, och det är liksom det konstigaste jobbet man kan ha i Sverige. För att allt utgår från Stockholm och det finns väldigt lite rampljus att stå i. Alltså, det finns inga direkt pengar. Typ, åker du till USA eller Tyskland eller England så är ju varje genre har ju en musikindustri som är större än Sverige.
Mm.
Alltså, så att hålla på med liksom musik och leva på det som jag har gjort. Jag har levt på musik i 8 år. Det kräver ju att man alltid jobbar.
Mm.
Liksom. Och det kräver att det är stora förluster, men här vann jag ju någonting och tog mig igenom alla utmaningar, vilket också kan vara att man så här, ja, men då lever man ju för teatern, om man, speciellt om man har barn eller eget företag och så där. Men sen, det var ju så himla sjuk grej. Bara, nej, men nu är det pandemi så ni får inte göra den här pjäsen och den kommer aldrig tas upp igen för att det är för dyrt.
Men tog du det personligt?
Blev nej, men jag blev liksom jättedeprimerad.
Mm.
Alltså jag hamnade i en sån sinnessjuk depression att jag inte ens förstod det själv. För att jag var så lycklig. Och det var första gången i mitt liv som jag kände att, alltså lycka.
Mm.
Liksom. Och att det här också kunde innebära saker för mig som man kämpat för så jävla länge. Alltså i branschen. För att du har ju inte så här jättemånga sådana chanser. där man får liksom fronta något eller vara med i ett stort sammanhang. Och jag mådde också väldigt bra i det. För att jag har arbetskollegor, allt hänger inte på mig. Det är inte bara jag som står i centrum, utan det är liksom ett maskineri, vilket jag tror alla människor mår väldigt bra av. Så här. Och sen innebar ju det här teaterjobbet att jag för första gången i mitt liv skulle kunna gå in i studion i ett halvår och göra klart två plattor som har legat där sedan jag blev gravid typ och väntat. För det kostar pengar.
Mm.
Så jag hade ju då pengar och tid. Och så hade jag då, du vet ju hur det är, då hade jag en treårsplan för första gången i mitt liv. Så här, det här ska jag göra 3 år framåt.
Mm.
Och som frilans, det finns ju nästan inte. Ja, det var en sån trygghet. Så att de 3 åren och så mycket pengar som bara försvann och absolut inget löfte om, alltså absolut ingen löften om någonting, varken stöd eller ska man stanna i den här branschen, ska man sadla om, ska man, alltså det är så många saker, det var inte bara pjäsen.
Nej.
Pjäsen var ju mitt livs heartbreak, men och synd för att den var så bra, men sen utöver det så har det ju varit en ekonomisk stress som jag aldrig haft innan. För jag har alltid sett till att jobba. Jag har alltid sett till att betala hyran. Alltså så här.
Hur mycket pengar behöver du ha på ditt konto för att inte känna en ekonomisk stress?
Alltså du menar på mitt personkonto eller företagskonto?
Nej, men alltså överhuvudtaget. Hur mycket pengar behöver du?
Men på företagskontot måste man ju ha... Typ, på företagskontot måste man ju ha typ 100 000 som bara ligger. Som bara går till skatt hela tiden ju.
Mm.
Ja, och det har jag inte nu. Det har jag alltid haft typ 100 eller 200 000 på företagskontot. För att också för att jag har typ så här dyskalkyli och inte är ekonomisk så har jag en revisorfirma. Så att så här, du vet, det är 20 000 där, 50 000 där, 20 000 där som ska till Skatteverket. Så att, då har jag alltid sett till att ha pengar till skatten på mitt företagskonto. För att jag vet att jag... Ja, så att jag, men nu har det varit liksom, nu handlar det ju om att...
Men du har ändå upplevt att den ekonomiska stressen har släppt vid en viss siffra?
Ja, jag har aldrig haft ekonomisk stress. För att jag har alltid fått jobb.
Mm.
Nu har jag inga jobb.
Men och har det då visat sig så här, men jag har jobb den här månaden så det är lugnt?
Ja, alltså så länge pengar kommer in så har jag aldrig varit stressad över pengar. Jag har också liksom, om jag har en fattig period, det är inte som att jag reser ofta. Alltså, då lagar jag typ så här linssopp en månad om jag har dåligt med pengar.
Mm.
Men jag har aldrig haft så här dåligt med pengar. Alltså, nu har det ju gått 2 år sedan pandemin startade och jag har inte fått jobba normalt.
Nej.
Alla sparpengar är slut.
Ja, men och där är det nog många som är, speciellt som har mindre bolag som är egna, även jag.
Mm.
Alltså, jag har inte tagit lön på 2 år. Liksom. Jag kan inte ta ut pengar i bolaget. Då tar de slut. Jag kommer inte in lika mycket igen. Liksom.
Nej, men hur betalar du mat och räkningar?
Nej, jag, 2021 så tog jag min utdelning och delade ut den på 12 månader.
Aha.
Men det gör ju att jag taxerar 0.
Jag är enskild firma.
Mm. Jag har ju 2 aktiebolag. Men när en utdelning räknas ju inte som en inkomst på det sättet. Så då taxerar jag 0.
Mm.
Vilket gör att jag får ingen sjukpenning, jag får ingen pension. Liksom, allt det där går i stöpet.
Ja.
Och nu sitter jag i den rävsaxen.
Mm.
Igen. Okej, nu ett nytt år.
Mm.
Ska jag ta förra årets utdelning då? För den är ganska bra.
Mm.
För att jag inte har tagit lön.
Mm.
Men då hamnar jag 1 år till utan inkomst. Jag nolltaxerar. Vilket gör att till slut kommer inte jag ens få ta ett mobilabonnemang. För att jag har ingen inkomst på papper. Liksom.
Nej.
Så. Ja.
Så hur man än gör så hamnar man i skiten.
Ja, men lite så.
Men jag kan ju inte vara A-kassa heller.
Nej, men det
är enskild firma.
Ja.
Jag bara, jaha. Alltså, alla musiker som... Alltså, du förstår inte, det är ju, var ju hur många som helst som har betalat A-kassa.
Ja.
Alltså hur länge som helst som hade enskild firma. Och så bara, nej. Nej, ni kan inte få det. Alltså det har varit så himla konstigt. Ja, och min snubbe är ju krögare. Han öppnade ju krog och... hotell när pandemin slog till också.
Ja.
Ja, men så det vi mår toppen.
Ja, nej, men så här, det är ju tuffa tider för många kring pandemin. Och den verkar ju verkligen inte vilja ta slut.
Det kommer den ju inte göra så länge liksom alla gränser öppnar. Det finns 2 sängar på IVA till 9 miljoner människor.
Mm.
Nu är det så här, nu ska ju alla bara, nej men nu får alla lägga ner vad de håller på med. För nu är det vinterkräksjukan och nya covidet. Man bara, det kommer ju komma 100 covid till.
Mm.
Det måste ju finnas plats för folk som håller på att dö på sjukhusen. Vi betalar jättemycket skatt.
Ja, så det känns som att de har haft 2 år på sig att lösa det nu.
Men alltså,
jo, om inte 40 år så känns det ju verkligen som att de har haft 2 år på sig nu att förbereda det här.
Nej, men nu är det faktiskt tramsigt.
Mm. Jag har ju jättesvårt för hela den grejen nu. Jag var ju så himla engagerad i början. Ja. Dels så lider jag av hälsoångest då, så att jag har ju varit extremt rädd för sjukdomen. Och sen
är du hypokondrisk?
Ja, eller? Precis. Jag har komplex hälsoångest. Liksom,
okej, okay, ja. Vad tror du den beror på? Eller har du tagit reda på det? Jag kan inte jättemycket om just det, men jag känner ändå ett gäng som lider av det.
Nej, jag vet inte vad det beror på, men jag är ju väldigt rädd för liksom att hamna på sjukhus. Jag är väldigt rädd för att liksom dö i någon så här utdragen grej.
Okej, men var du missbrukare som ung?
Nej.
Inte?
Jag har aldrig tagit droger.
Har du inte?
Nej. Det är ingen som tror mig, men det är sant.
Aha.
Jag bestämde mig när jag var 14 för att aldrig prova droger, just för att jag hade det så brett i min uppväxt, i mitt hem. Liksom. Och jag såg konsekvenserna. Liksom. Och då var jag så här,
det där. De här bilderna på dig när du är så här smal och fått barn.
Mm.
Varför såg du ut så?
Nej, men för att jag var
nudlar.
Nej, men för att jag var helt liksom framtidslös.
Ja, jag fattar.
Jag brydde mig inte liksom, om något.
Mm. Nej, alltså jag frågade för jag tänkte om det hade något med liksom det att göra, men då har ju du varit så här försiktig från början ändå, som väldigt många inte är. Alltså att du såg ditt hem och bara, det här vill inte jag göra.
Jag förstod att det finns något väldigt härligt med droger.
Mm.
Och jag kommer från ett missbrukarfamilj. Jag är ju som missbrukare i mig själv.
Ja.
Liksom. Så jag tog beslutet då, dels att inte slå. Det här låter lite dumt för att det blir begränsat. Men så jag tog beslutet att aldrig slå en kvinna som jag älskar. Det har ju såklart breddat ut sig till att aldrig slå en kvinna överhuvudtaget.
Mm.
Men det där och då var beslutet att jag kommer aldrig skada en kvinna
som jag älskar. Och det var också för att du hade sett det som barn, eller?
Ja, hela tiden. Ja. Alltså, det var ju det som
men
var.
Då är det ju inte, det är ett konstigt löfte taget ur luften. Men det är ju inte konstigt utifrån att så här, ha sett det och bara okej. Nej, men jag ska inte ta droger, jag ska inte slå kvinnor. Alltså, det var det du såg.
Ja, men exakt. Och det var så här, jag kommer inte göra det.
Nej.
Dels så fattar jag att jag kommer fastna för drogerna och dels så
det var ju väldigt smart.
Avtänningarna var ju de hemska i min uppväxt.
Precis.
Det var då allt våld kom fram.
Ja.
När drogerna inte fanns. Ja. Liksom.
Men då är det väl liksom hela ditt barndomstrauma att du upplevt liksom våld och frånvaro som barn som gör ett dödsångest?
Ja, kanske.
Ja, men alltså, hela din barndom är ju
jag är rädd för att bli sjuk. Om du skulle vara så här, om jag var kräksjuk förra veckan, då kommer jag ju gå hem och må illa hela kvällen.
Ja, jag fattar.
Och typ så här, imorgon när jag vaknar kommer jag säga, yes, jag blev inte sjuk.
Ja. Men kan inte det vara att, alltså, för du var ju tvungen att skydda dig själv från våld och missbruk och välja själv att du inte skulle, någonstans är ju ganska smart att förstå att så här, det här har jag växt upp med. Mm. Så det här måste jag se upp
med. Jag älskade ju våld.
Mm.
Verkligen, jag ville ju hamna i våldsamma situationer under många, många, många år. Liksom.
Ja.
Var alltid först ut, stod alltid längst fram, var alltid kaxigast. Liksom. Mm. Och det vet jag inte om det var någon
men det var ju norm för dig med våld. Det var ju något som fanns i ditt hem.
Ja, men sen ville jag också, jag ville ju vara respekterad och tuff. Liksom.
Ja, ja, absolut. Men det är också någonting som inte var jättekonstigt för dig. Alltså om man växer upp och ser våld så är det lite svårt att avstå våld.
Verkligen. Och idag är jag ju...
Idag skjuter jag djur.
Det gör jag. Och jag bemötte en sån fråga idag. Någon skrev till mig så här att jag förstår inte hur du kan stå för att du njuter av att döda djur.
Mm.
Det är inte det jag gör.
Nej.
Det är så långt. Jag vet att det ingår i det som jag behöver för att vara hel.
Mm.
Men det är den värsta sekunden i mitt liv egentligen varje gång.
Mm.
Det är så mycket vemod i sekunderna innan. Om jag ska försöka förklara det här liksom i korta drag.
Mm.
Så under en jaktdag så upplever du alla känslor du har. Alla känslor som du, eller jag ska utgå från mig själv.
Mm.
Alla känslor som jag besitter.
Mm.
Allt från nervositet till lycka, till glädje, till upphetsning, till adrenalin, till vemod, till sorg, till ångest, till stolthet. Allt det får jag uppleva under den här dagen.
Mm.
Ett scenario är att det knakar till någonstans. Då kommer det liksom pulsadrenalin att någonting är på gång.
Mm.
Och sen så kommer det ett djur. Och då ska jag hinna sex and size. Alltså jag ska hinna bedöma om det är skjutbart. Vad är det för djur? Hur gammalt är djuret? Är det ett djur som inte längre ska vara kvar på den här marken på grund av olika anledningar?
Mm.
Det kan vara att det finns ett skadat djur på marken. Det kan vara att det finns djur med dåliga anlag.
Mm.
Det kan vara,
eller för många...
Absolut,
vildsvin
för många.
Eller whatever.
Ja, men även om det är för många vildsvin så måste du fortfarande skjuta rätt vildsvin.
Ja, jag fattar.
Så att du måste hinna göra en bedömning på den här sekunden.
Mm.
Och sen så ska du då ta ett skott. Sekunderna fram till skottet, där är det så mycket känsla att jag knappt kommer ihåg vad som händer.
Mm.
Och så fort sekunden har gått så släpper allting och så kommer det en enorm, ett enormt vemod och en sorg.
Mm.
Och den sorgen håller i sig tills att jag i nästa sekund ser om djuret lägger sig på plats. Alltså att djuret har gått ur tiden utan att ens ha märkt det. Eller om jag har tagit ett dåligt skott och djuret blir skadat.
Mm.
Blir djuret skadat?
Mm.
Alltså jag blir alltså Västerbro hopp dålig direkt i mitt psyke.
Mm.
Jag är såhär, okej, jag ska aldrig mer göra det här. Jag lägger av. Jag, liksom, dagen innan nyår så grät jag.
Mm.
Jag träffade inte djuret. Men det, om man tar ett dåligt skott så kommer det till en eftersökspatrull med hundar och gör en ordentlig liksom, skottsplatsundersökning för att säkerställa då. Har man missat eller om djuret är skadat? Är djuret skadat? Då spårar man djuret tills att det är färdigt. Liksom. Mm.
Jag vet att Erik Haag brukar göra det. Vi är polare.
Han
och Lotta.
Jag jagade med han i förrgår.
Nor och Henrik. Alltså jag har ju pratat, alltså jag känner ju många som jagar.
Erik Haag är han med den här pulsångskägget.
Erik Haag är livets bästa person.
Ja. Men jag jagade med honom förrgår.
Ja, han bor väl ute där.
Ja.
Ska inte säga vart han bor, men nej.
Men så jag träffade han i förrgår.
Han är 500 typ.
Och han är en grym. Han är grym.
Ja, han lever ju ute i naturen. Det är liksom hans liv. Han har ju så här höns och alltså lever ett väldigt ekologiskt bondeliv.
Ja, och det är det.
Så för honom är det ju jävligt naturligt att liksom kunna ha... Alltså, han som gör så här, älskar mat och sånt och vi har jobbat ihop, han är ju väldigt... jag förstår ju någonstans, det är som jag sa till min kille, han är kock. Alltså att jag har ju varit vegan och vegetarian och sånt i flera omgångar och så. Men sen... Mitt ego vill ju att jag äter ju bra kött för att jag tycker om bra mat. Alltså inte för att jag är en skitbra person, utan för att jag tycker det är gott.
För att du också är människa och bejakar vad du tycker är...
Ja, men också att så här, jag tycker inte om skitmat. Och då äter jag hellre kanske... Alltså om jag är hemma och jag har inga problem med att inte äta kött. Men om jag gör det så... Och det är 0% för att jag är en bra person återigen, för att... Jag vet inte vem som har byggt min iPhone. Alltså så här, jag har ingen aning om jag har blod på händerna eller inte gällande det mesta. Men det jag skulle komma till var att jag sa till min kille... Alltså för att som kock måste du ändå så här... Vad fan vet jag? Rensa fisk, lägga humrar i kokande vatten. Alltså du måste ju hantera likdelar på ett sätt som jag inte kan... liksom, skulle jag inte kunna köpa kött över disk eller fisk eller whatever? Fiska kan jag väl göra. Kanske knappt. Men jag klarar liksom inte av det.
Nej.
Så jag är glad att andra klarar av det. Men jag skulle inte kunna äta kött och sånt om jag var tvungen att göra det själv. Men alltså, jag ser mig själv som en person som alltså, betalar någon för att mörda djur. Och sen vet ju jag att det här med att jag är alltså, så här, hej, nu ska vi... Nu är ett djur skadat eller så här, vi ska ta hand om skogen och så här. Så att allt det handlar egentligen bara om kunskap, vilket man bara får om man pratar med jägare. Och att så här, folk sätter sig på så här, ganska höga hästar när det gäller Förstår jag vad jag menar? Alltså att,
så här, det är väldigt lätt att döma jägare.
Det är lätt att döma jägare, men de flesta som gör det sitter på väldigt höga hästar. Jo, jag kanske inte... Jag skulle inte kunna göra det. För jag som person alltså, skulle inte klara av det. Jag har inget intresse. Jag mår skitdåligt av att se en hummer bli kokt. Alltså, jag får panik. Men det har ingenting att göra med att jag är en bättre person än en jägare. Det är bara att så här, jag skulle inte klara av det. Och då skulle jag behöva leva ett liv utan att äta djur om det var så att vi var tvungna att göra det själva.
Mm.
Däremot äter jag ju hellre kött som kanske du har skjutit på ett rimligt ekologiskt fair sätt. Liksom. Så, än att så här, köpa något skit från Danmark.
Ja, alltså... Köttindustrin är ju...
Vidrig.
Den är ju vidrig, ja. Och det är ju anledningen till att jag började.
Det var lite det
jaga.
Jag ville komma till.
Ja, nej, men, och det är anledningen till att jag började jaga.
Ja.
Men eftersom att jag är en offentlig person och jag är väldigt...
Vilket också alla de andra är som jag nämnde.
Ja, men jag har väldigt hög acceptans hos mina följare. För att jag alltid...
Du är väldigt öppen och du kommunicerar.
Jag står för det jag gör också. Ja. Det är så här, jag står för att jag jagar. Mm. Och när någon då vill projicera på mig att jag njuter av att...
Men du gör ju det.
Jag njuter av jakten, men jag njuter inte av att döda djuret.
Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Men det är också så himla lätt att sitta och så här pissa på någon annan. Det är det enda folk gör hela dagarna via sina telefoner.
Jag gjorde ju en insamling här till...
Ja, jag såg det.
Till några kvinnor som blivit utsatta för grova våldtäkter.
Mm.
Och då var det någon som skrev till mig så här... Jag kommer inte vara med på din insamling för att du är en djurseriemördare.
Okej,
Och då blev jag så här, men
det kanske var en vegan då.
Jo, men då är du extremt begränsad. Det var en kvinna som skrev, och det jag gör nu är att stå upp för kvinnor och hjälpa dem i sina trauman.
Mm.
Och kanske få någon form av plåster på såren.
Mm.
Om de ens går att uppleva som ett plåster på såren. Men i alla fall någon form av underlättning.
Det är ju ett plåster på såren, för du kanske inte orkar jobba efter en våldtäkt. Då är det trevligt att betala hyran.
Mm.
Så att det är ju det. Pengar behövs i vårt samhälle. Vi lever i en kapitalism.
De fick ju 1,5 miljoner var.
Ja, toppen. Liksom. Jättebra.
Men det är så här, och den tycker jag är svår att bemöta.
Mm.
När någon kommer med den kritiken, eller vad man ska kalla det.
Ja, det är ju svårt. Ibland får man bara göra bitch-tummen, som jag kallar den. Tummen upp, det är det bästa.
Har du sett min lilla tumme?
Nej, men det är allt. Jag brukar tänka så här, en tumme och ett hjärta.
Ja.
Det är kanske lite provocerande, men å andra sidan, om någon skriver någonting som inte öppnar för diskussion, så kanske den personen får ta lite mer ansvar för approachen.
Ja, så är det.
Liksom så här, du mördar djur, så jag tänker inte hjälpa dig och hjälpa kvinnor. Nej, okej, gör inte det då.
Du vill inte hjälpa kvinnor.
Det är
kontentan liksom.
Starta en veganinsamling till kvinnor.
Men du,
ja.
När det här nederlaget kom till dig kring att den här föreställningen blev inställd.
Mm.
Jag har ju lätt att ta sånt personligt. Att det blir så här, fan vad dålig jag har misslyckats.
Mm. Det kändes nog i mitt liv... Hade det varit den kanske andra pjäsen jag gjorde, eller att jag hade typ... Det var ju inte bara att man förlorade en sak. Det var ju så här, i några år kanske inte du kommer kunna fortsätta med det du hade tänkt jobba med. Då blir man lite så här, vad ska jag göra då? Men jag vet inte om jag tog det personligt, men... Men på ett sätt är det ju personligt, för att alla vi då som driver små företag i Sverige... betalar jättemycket skatt.
Mm.
Nu när det har gått ett tag upplever jag det som ganska personligt. Mm. Att så här, vården mår skit. Och jag kan betala ännu mer skatt bara den går till vården. Mm. Alltså, och inte ner i någons fickor. Jag kan också betala jättemycket skatt till skolan och allting. Men jag tänkte så här, jag har inte fått något stöd från regeringen. Jag har inte fått någon hjälp. Och jag fick 30 000 första året. Alltså en klumpsumma 30 000som skulle gå till produktion.
Fick du behålla den?
Ja.
Jag fick betala tillbaka min.
Ja, jag tror inte de har personal som kollar upp. Alltså, det stod ju att det skulle liksom gå runt i produktionen. Men hur som helst. Jag tycker att det har varit orättvist att så många har fått jobba och gå med vinst i andra branscher och att det går skitbra för flygbolagen och liksom alla andra typer av företag, inklusive krogar, kan ju anpassa sig efter restriktionerna.
Mm.
Medan i min bransch så funkar det knappt att skapa jobbsituationer. Tyvärr.
Ja, för
jag har ju försökt ändå. Typ, jag tar med mig en högtalare, en mikrofon och så spelar jag i någons vardagsrum. Alltså det är den nivån. Jag har nog jobbat 7 dagar i veckan senaste halvåret. För att någonstans så vill jag inte ge upp, för jag har liksom gett så mycket av mitt liv till det här. Jag har inte gått i skolan. Jag har inte... Då skulle jag behöva plugga då. Men det känns så här, ska man ta CSN-lån för att...
Men hur kommer det sig att du inte gick i skolan?
Ja, alltså jag var ju bra i skolan. Jag tror så, nu efterhand tror jag att det är för att jag hade så här grov ADHD och dyskalkyli. Alltså jag kunde inte matte och så. Men framförallt var det ju för att ingen såg till att jag slutade skolka, tror jag. Så att när jag skulle börja gymnasiet, då kom jag in på alla teaterlinjer.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Man gick ju auditions då till teaterlinjen. Jag gick Sankt Eriks här, där vi är nu. Sankt Eriks gymnasium, typ ett år. Men jag mådde jättedåligt. Alltså jag hade ju depressioner från att jag var 12 liksom. Fast jag förstod ju inte att jag hade det, för jag var ju 12 eller 13 eller 14 eller vad man är när man börjar ettan. Alltså det var ju inte...
Man är ju väl 16 när man börjar ettan.
Ja, det är man säkert. Jag kommer inte ihåg något mellan att jag var 16 och 22 ungefär. Där är bara black. Jag vet saker som har hänt, men jag hoppade av gymnasiet 3 gånger. Jag började 3 gymnasieskolor. Själv. Men jag klarade ju såklart inte av det. Liksom.
Vad kommer du ihåg då? Du sa så här, jag kommer inte ihåg någonting, men jag kommer ihåg saker som har hänt.
Alltså jag vet att jag hängde på Café 44 mycket. Jag festade mycket, skolkade mycket. Och så kom jag ihåg när jag hade gått ett tag på Sankt Eriks gymnasium. Du vet, jag skolkade jättemycket. Klarade inte av ämnena. Det enda betyget jag fick var MVG-stunt. Vilket känns så här. Ja. jag tyckte det ändå, det var så här roliga lektioner när man fick så här göra illa sig och så. Det var jag bäst, såklart. Så här extrem, liksom. Så jag fick MVG stunt, IG i resten. Men när jag gick i högstadiet fick jag MVG nästan allt, förutom matte har jag alltid fått IG. För dyskalkyli som dyslexi, men med siffror. Så jag kan fortfarande inte, typ som häromdagen, fråga min kille. Jag kunde inte liksom räkna ut. Jag kan inte räkna. Så här.
Inte alls?
Nej, nästan inte. Och det är mycket färskvara också. Så att jag skulle kunna plugga in något över en dag. Alltså lära mig någonting. Och nästa dag, om det kommer i en annan form, så kan jag det inte. Liksom. Men det förstod ju inte jag förrän jag var 18. Och då skickade en lärare mig på utredning på Danderyds sjukhus. Och så gick man där, jag vet inte, några dagar typ. Svarade på frågor. De bara, nej men du har ju grov dyskalkyli och en slängd dyslexi. Jag tror inte att jag har dyslexi, för jag är grym på att skriva. Utan jag tror att det har mer med någon slags ADHD att göra.
Mm.
Och har man ADHD, då är det också svårt att göra hela utredningen. Så jag har aldrig gjort hela utredningen, så jag har ingen medicin.
Men tror du att du skulle vilja ha medicin?
Ja, jag tror att jag har självmedicinerat hela mitt liv. Så att när jag började, jag fick sertralin när jag var gravid med min dotter. Och jag första gången i livet som jag fick antidepressiva. Mådde pissbra direkt.
Mm, shit, så förmodligen har jag... inte för mig.
Nej, alltså... det finns ju vissa biverkningar, typ huvudvärk, att du inte kan få orgasm på 3 månader. Sen går det över.
Men det är inte sant.
För mig gick det över.
Jag kunde inte få orgasm överhuvudtaget.
Okej. Okay. För mig funkade det med sertralin. Mm. Så det är väl bara en lucky me.
Jag fick ju sertralin början på 2020.
Mm.
Tror jag.
Mm-hmm.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Mådde ju sinnessjukt dåligt under insättningen.
Sertralin funkar inte bra på killar.
Alltså jag mådde så dåligt under insättningen. 3 månader. Sen var det så här helt okej. Okay, liksom efter de 3 månaderna. Men kunde inte ha sex. Och så här, sex är en väldigt viktig del av mitt liv. Och då var jag så här, men det, då skiter jag i det.
Ja.
Och så slutade jag tvärt.
Varför gjorde du det?
Men jag har varit så i mitt liv. Alltså jag har haft massa beroenden och så kom jag till en punkt och bara så här, aldrig mer.
Okej, men du visste om att man inte får sluta tvärt, eller?
Ja, det visste jag. Så jag ringde till min läkare och var så här, tja, jag slängde alla tabletter idag så nu har jag slutat. Och hon var så här, okej, men då behöver du lägga in dig någonstans för att du kommer bli sjuk nu, liksom, uh-huh. på riktigt. Så jag bara, nej, men det är lugnt, jag har koll på det.
Mm.
Jo, tjena.
jag blir lite nervös.
Men alltså, utsättningen ska ju helst vara 18 månader. Att du ska liksom trappa ner liksom procentuellt hela tiden.
Mm.
Ta bort 10%, ta bort 10% så här, efter 2-3 månader hela tiden. Mm. Men jag slutade tvärt och det satte ju igång hela mitt uppvaknande egentligen.
Mm-hmm.
Alltså jag gick ju så djupt.
Liksom. Så det var bra då?
I efterhand var det bra.
Ja.
Men det är nog inte många som står emot det som händer.
För att nej, det är liksom... nej. Men jag tänker, i ditt fall, ibland kan det ju vara så här, dåliga saker i livet blir något bra.
Ja, men det blev bra.
Om man tar det på rätt sätt.
Och det, framförallt det som var bra var ju att jag efter det insåg att så här, aha, shit, du har trott att du har mått dåligt i ditt liv.
Men?
Nu vet du hur det är att må dåligt.
Ja, ja, jag fattar.
För så som jag mådde i 5 månader eller vad. Det var helt sjukt.
Blev du suicidal?
Absolut. Mm. Absolut. Jag hade ju en dialog med min läkare och så här, hon var så här, det kommer komma i fönster. Ett fönster är att du liksom tänker tanken, något annat fönster kanske att du visualiserar, nästa steg kanske att du planerar. Mm. Vet, och när det hände så var jag medveten, så okej. Nu är vi här. Nu är jag i det stadiet där jag liksom önskar livet med mig själv.
Mm.
Men eftersom att jag vet om att det kommer hända så var jag så här, men det går över. Och så skete jag det bara.
Mm.
Liksom. Men jag grät ju, alltså jag grät 5 månader sträck varje dag.
Jag tänker att du hade den samtalskontakten. Jag har ju aldrig fått hjälp av vården. För den är ju kaos. Och där tänker jag att vissa har lite tur och är drivna som du. Du har ett driv som inte jag har, tror jag. Som är liksom, nu ska jag göra det här och så gör du det.
Mm.
Jag har inte riktigt det. Men jag har ju haft 2 bästa vänner som är så här maskrosbarn fighters. Mm. Alltså som är så här, har haft liknande liv som jag på något sätt. Som jag kunde prata med också. För att jag trappade ner på sertralin i somras, tror jag det var.
Mm.
Alltså under kanske 3-4 månader. Så trappade jag ner.
Mm. Och nu är du fri?
Oj. Nej.
Nej,
för att jag blev jättesuicidal.
Mm.
Och det gick så långt så att jag kände att det här kommer jag aldrig klara av. Med litet barn och allting. Alltså jag fick drömauditions och sånt. Så fick jag panikångestattacker på auditions och så här svimmade och sånt. Så att jag tror att jag är inte tillräckligt klar med mig själv. Och jag har ett litet barn och det är en pandemi och jag har ekonomisk stress. Så och sen så tror jag också att jag har levt så jävla knasigt hela mitt liv. Så jag behöver typ kemikalier för att hållas balanserad. Och då har jag testat kost och träning och allting. Jag sover bra. Jag äter bra. Alltså så här. Jag festar inte. Så jag har testat liksom alla sätt. Jag har ju också skitsvår PMS. Så att jag äter också antidepressiva för den. För jag har PMDS 2 veckor i månaden. Och äter jag inte medicin så vill jag dö 2 veckor i månaden. Och går inte. Alltså jag blir... Då kan man inte gå på scen heller. Alltså, så att det har hjälpt mig jättemycket. Men jag vet att många killkompisar inte mått bra av sertralin. Man får testa lite olika sorter. För mig har det som tur är gjort att jag känner mig mer som mig själv.
Och det är helt magiskt. Och jag menar, efter min insättning, jag mådde ju helt okej under perioden när jag var på det. Men jag käkade också 150 milligram.
Jag käkade 100.
Så det var ganska stor dos att sluta med tvärt. Liksom.
Men jättedåligt.
Ja, men det var jättedåligt. Men idag så är jag mycket starkare.
Mm.
Jag ska inte säga att jag är liksom på något sätt lyckligare än vad jag var innan. Men jag har mycket mer insikter.
Mm.
Under den här sorgen så jag lärde mig så mycket om mig själv.
Mm.
Och så här som vi pratade om innan, att så här, jag som man. Ja. Det var ju under den perioden jag gick igenom.
Ja.
Så här, vem är jag? Vad har jag gjort? Vad har jag bidragit med?
Mm.
Vilka situationer har jag utsatt någon för? Du vet,
och det är därför det är också så jävla bra att du hade den där kontakten som sa att du måste vara en ganska smart person. Ändå. Ja, alltså, nej, men jag menar som ändå sa så här, du kommer få såna här tankar.
Det var köpläkare. Alltså, jag går privat när jag söker läkarvård. Ja. Kosta vad det kostar vill. Du får hjälp så här.
Ja.
Och det passar mig.
Jag förstår det.
Det började med att jag hade svårt att andas. Och då sökte jag vårdcentralen och det var bara skit tyvärr. Den här podden ska inte alls vara för att liksom snacka skit om något annat system. Men det var skit för mig.
Ja.
Och så gick jag då till privatläkarvård.
Mm.
Samma dag fick jag röntga lungorna. Samma dag fick jag lämna alla blodprover. Jag fick göra allting samma dag. Det kostade mig 10 000 spänn.
Mm.
Men jag fick göra... Hon sa så här, vad vill du att jag gör?
Mm.
Då sa jag så här, men så berättade jag hur jag mådde mina symptom och så sa jag så här, gör de undersökningarna du hade gjort på ditt barn. Det är vad jag vill att du gör. Så hon bara, okej, du gör det här, och sen så bara samma dag, klart.
Mm.
Istället för att bollas runt i... Det jag säger nu är inte för att skrämma upp någon som kanske tycker om mig och sådär, men jag har haft väldigt svåra bröstsmärtor sen dagen innan nyår. Som har kommit och gått och det har huggt och det har stickt och jag har haft kontinuerligt ont och det har molnat och det här på vänster sida. Och jag var så här, alltså det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. För jag har ändå känt mig bra liksom, fast jag har haft ont. Men så till slut var jag så här, men jag kanske ska söka vård ändå. Bara för att det är ändå på vänster sida och det är liksom, jag har verkligen ont. Det vill säga, jag inbillar mig inte. Och då så sökte jag via någon app, inte Kry, utan så här någon Capio vårdcentrals app. Och då, man mejlar ju typ in sina symptom.
Mm.
Man pratar inte med någon. Och så ringde en sjuksyster upp och det enda hon var så här, hon bara, du behöver åka in akut.
Mm.
Det här måste du ta på allvar, du måste åka in till akuten nu. Så jag bara, men lugn nu. Liksom. Jag har ingen feber, jag har varit på gymmet, så... Liksom. Hon bara, men du måste utesluta att det är en hjärtinfarkt. Du kan ha en tyst infarkt. Liksom.
Ja.
Du måste åka till akuten. Och då blev jag skitstressad. Och jag sätter inte min fot på akuten nu. Alltså, vården är så överbelastad och det är omikron. Och det är liksom, det är så här, och då känner jag jag har en vän som är akutspecialist på akuten. Liksom.
Ja.
Så jag pratade med den här personen då. Och han var så här, alltså det är ju liksom, självklart ska du ta symptomen på allvar. Men vårdcentralen kan inte neka dig vård. Du behöver lämna ett EKG. För på EKG ser man om du har en påverkan på hjärtat. Så att du går till vårdcentralen i första hand. Så då blir jag skickad till vårdcentralen.
Igen.
Och vårdcentralen skickar mig tillbaka till akuten. Och nu sitter jag, har inte gått.
Nej, okej.
Nu har jag inte sökt vård, nu skiter jag i det. Alltså dör jag så dör jag. Alltså så här, men det är ingen som tar emot mig.
Nej, jag vet.
Eller så går jag då till privatvården och lägger 10 000 igen. Men jag har inte
i nuläget har vi ju inte 10 000.
Nej, men det
lägga det, som du säger, att jag bara... För jag tänker också så här, ibland, man bara... Kan inte bara för jag min ADHD-utredning på typ en vecka kostar 50 000?
Mm.
Det har jag inte nu. Hade jag haft jobb, hade jag lagt de pengarna. Mm. Bara för att så här, tid är pengar.
Jag vill också säga att så här, idag, från och med igår har jag inte haft ont.
Nej.
Peppa, ta i trä. Liksom. Det kan vara stress. Och så här, jag började i nåt.
Eller en inflammation.
Ja, alltså så här, men just nu är det bra och jag har gymmat idag också. Och jag sitter här nu och spelar in det här. Så att det är lugnt. Men just den där runtbollningen när det kommer till vården är... den är svår. Alltså
det finns pengar. Hon Svenonius, som moderaten som styr Stockholm, bland annat.
Jag har ingen aning.
Hon har gått alltså så jävla mycket i vinst på vården i Stockholm under pandemin. Alltså sinnessjukt mycket.
Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, jag vet ju bara vad
så
jag...
det finns pengar. Jättemycket pengar finns det. Det vet ju du och jag. Vi är ju med och betalar. Så att allt handlar om politik.
Ja, och så är ju samhället liksom. Och det är en fråga jag inte kan någonting om. Så den ska jag låta vara i den här... Nej, men i det här forumet. För att det viktigaste här är att vi får folk att lyssna och kanske bli inspirerade av att våra stories...
Hur liksom, överlever man?
Ja, men så här, hur överlever man?
Jag har ju överlevt hela mitt liv och nu lever jag mitt liv. Det är en jävligt stor skillnad. Jag blev trött på att överleva. Alltså jag insåg att så här, ska man överleva eller ska man leva? Och hur ska man göra för att leva liksom? För det första måste man utesluta saker och man måste överleva ifrån på något sätt. Alltså för att man kan ju få ett mönster, alltså som du frågade mig om gymnasietiden, att så här, man hamnar man utanför samhället på något sätt, att så här, du går inte i skolan eller du vet, man flyttar runt och så här. Jag fick ju liksom ett självskadebeteende, alltså deluxe.
Hur uttryckte sig det?
Ja, men missbruk, ätstörningar. Alltså jag tränade ju hela min barndom. Jag dansade på ganska hög nivå. Alltså typ 7 dagar i veckan. Så jag hade typ magrutor, liksom. Men sen i mitt där nya liv, då var det ju bara så här... Ja, men alkohol, liksom. Och i Stockholm finns det ju otroliga mängder kokain överallt, du vet. Jag hade äldre pojkvänner... Jag gick inte i skolan.
Kunde den drag... Det här är...
Man kan väl säga att jag har varit en missbruksperson. Även, alltså sexmissbruk, droger, alkohol. Men jag har varit i... Alltså du vet, jag började jobba med tv när jag var 21. Och det, allt var så väldigt, allt har alltid varit så helt planlöst. Jag bara hamnat... på olika ställen. Och sen har jag väl haft ett grunddriv. Annars hade jag inte hamnat någonstans. Men att... ja, men så här... Vad ska man säga? Alltså... Du vet ju själv. Alltså, om ens norm är otrygg så blir ju otrygghet tryggt. Så jag har lätt hamnat med folk där jag har blivit skadad. Liksom.
Men har du valt män eller partners ut efter de kriterierna?
Nej. Utan man skulle kunna säga så här, jag har haft ett gäng fina pojkvänner, snälla. Så däremot har jag haft svårt, man kan ju ha så här blinda fläckar utifrån hur man har levt, att man ser inte vissa saker hos sig själv eller andra. Det är ju ganska vanligt att så här, och för mig har det varit svårt, nu vet jag ju det, men för mig har det varit svårt som ung att se om någon är dum mot mig. Jag har inte sett det alltså som dumt.
Exempel.
Om man är skör och svag och vilsen på olika sätt, då är det inte nödvändigtvis så att man vet om att man är det.
Nej.
Utan då är det ju oftast i skiten, som man säger. Och har man blivit lämnad eller liksom inte sedd, eller man ska säga, så är det rätt lätt att ta skit, att man ser det som kärlek på något sätt. Att,
vad är exempel
folk
på
kallar
skiten?
Ju det för medberoende.
Och vad är exempel på skit?
Ja, antingen att man får stryk, eller hot, eller vad kan det vara? Ja, men psykisk misshandel framför allt. Att man,
men jag tänker, stryk är ju... det är ju ganska lätt att ta på, så här, att förstå att det här är fel.
Ja, men det har ju oftast en, vad ska man säga, det finns ju oftast en väg dit. Jag har alltid avslutat fort mina förhållanden, 1 år eller 2 år eller så här, som har varit dåliga och bra. Alltså för att någonstans har jag nog i mitt inre varit så här, nej men jag, alltså om någonting är dåligt vill jag inte vara i det. Alltså jag har aldrig liksom hängt kvar vid något som är dåligt. Jag har alltid varit bra på att så här, våga göra slut eller gå min egen väg. Jag har alltid liksom, vilket är ju toppen. Ju, så. Men jag har många, många gånger blivit invaggad i något farligt. För att jag har inte sett de röda flaggorna, som man säger, red flags. Nu är jag jättebra på det, för nu har det gått åt helvete så pass många gånger att man har en erfarenhet av hur farliga människor beter sig och att det finns ett så kallat förspel tills det blir värre. Och jag har också varit liksom ändå rätt medveten om sådana saker i mitt liv, att det finns. Men jag har haft jättesvårt att se när det hände mig.
Har du varit rädd för att lämna en situation? Eller relation?
Ja, men jag har haft tillräckligt mycket vänner och sånt för att känna att det är lugnt.
För det är väldigt vanligt att kvinnor hamnar i relationer som de inte vågar ta sig ur.
Har man barn med någon så förstår jag 100% att man stannar kvar.
Mm.
För att man vill inte lämna sina barn till en våldsam person.
Nej.
Och så. Men när jag har lämnat farliga män, det har jag gjort liksom. Och tänkt, det här kommer inte hända igen. Nästa gång kommer jag se om någon är ärlig eller oärlig mot sig själv därmed den andra, eller om de har problem eller så. Men det är typ som att, så här då, om man har levt ett liv som jag har gjort, alltså jag har ju varit deprimerad sedan jag var 12 år tills nu typ. Alltså nu mår jag ju bra. Jag äter medicin, jag har jättebra människor runt omkring mig, jag tar hand, alltså så här. Jag
har slutat festa också, va? Eller har jag drömt det?
Jag festar inte, utan först var jag nykter, alltså helnykter i ett halvår kanske.
Mm.
Alltså så här, av ingen speciell anledning, utan jag mådde ingen bra. Och så tänkte jag, och då drack jag bara så här vin till maten och sånt. Så det var inte, sluta tokfesta gjorde jag för, alltså innan jag fick barn.
Men alltså jag har för mig att du och jag, vi sågs någon gång på, alltså dunderfyllan på Stureplan.
Ja.
Och liksom, den nästa gång vi sågs så var jag liksom på dunderfyllan, men du var såhär, nej men jag har lagt av typ.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla besviken för att, för att jag liksom inte hade lagt av.
Ja. Nej men jag kommer nog alltid tycka att det är skitkul med fest, och jag kan hantera fest nu för att jag har tränat på det. Jag har tränat på att sätta egna gränser, och jag mår bra i grunden, och då har inte, jag har inget så här kick, alltså jag har inget självskadebeteende kvar.
Nej.
I mig. För att jag har jobbat väldigt mycket med det.
Hur, men hur jobbar man med det? För att jag tror att väldigt många sitter i en sån situation där man vill, men man känner sig för svag i stunden.
Ja, alltså svag kommer det ju vara så länge som, alltså det tar ju jättelång tid att lämna ett sånt beteende. Alltså, och tid, vad är det då? Ja, men några år skulle jag säga.
Mm.
Det jag gjorde var ju dels att så här, söka hjälp för att erkänna att man har problem för sig själv. Och vad det brukar resultera i. Att så här, fortsätta loopa det för sig själv. Tänka, prata med sig själv. Och för mig har det också inneburit till exempel att lägga ner helt och hållet en period att dricka, även om det är ett glas vin till maten, bara så här, ta bort den drogen, ta bort alkohol, för det är en drog. All typ av så här, allting som är sugarcoating, alltså allt som är lite bedövande eller självmedicinerande, tog jag bort. Det har jag tagit bort i 2 perioder de senaste 3 åren, 2 okay. långa perioder, till exempel förra sommaren var jag helt vit. Men var med ändå när folk satt och drack vin, och sen gick jag hem i tid. Och lärde mig att så här, fan vad skönt det är. Att sova bra. Alltså, jag tror att man också måste börja med ABC. Alltså så här, man behöver sova 8 timmar per natt typ. I alla fall jag. Och man ska inte ta beslut när man har PMS eller när man mår skit. Så. Och är man, vill man inte leva, då ska man säga det till någon. Det gjorde jag, det har jag gjort 3 gånger. Jag hade lätt kunnat ta livet av mig. Alltså 1000 gånger i mitt liv. men jag har haft musiken. Har man inte musiken, alltså har man inget att leva för, då är det jättesvårt. Jag tänker att oftast om man har ett hål i sig så måste man ha något att fylla det hålet med som inte är alkohol eller destruktivt eller kicksökande. För kickar finns ju överallt att hitta. Det kan man ju nästan... Ja, så. Så jag tror att man måste förstå att det tar många år att läka någonting som har tagit många år att bygga upp. Mm. Så. Och att allting hör ihop, men man ska inte liksom vara själv i som, alltså med sina suicidala tankar. Jag tycker att man ska testa medicin och så testa sig fram olika sorter så att man får hjälp på vägen. Sen kan man ju, som du har gjort, alltså trappa ut när man känner att så här, jag har rutiner, jag orkar gå upp på morgonen och sådär. Men jag tror att det är väldigt många steg. För mig börjar det till exempel med att vara nykter ett halvår. Sova nyktert.
Mm.
Kolla på sina problem nyktert. Och sen erkänna för någon. Det kan ju vara en psykolog eller en vän eller någon att man inte vill leva. Liksom.
Var det läskigt?
Ja, vilket av det?
Att erkänna att man inte vill leva.
Ja, det var ju som värst när jag trappade ut på medicinen. Och då förstod jag att så här, de såren jag har i mig behöver medicin. Jag är sjuk. Mm. Alltså så här, för mig var det svårt för egot att erkänna att jag inte klarar mig utan medicin. Att jag är så pass sjuk. Liksom. Men också skönt att få en sån ordentlig insikt. För man, egot är större än vad man tror. Man tror att man klarar mer än vad man... Man klarar ju allt, men man gör det inte om man inte har insikt. Så. Och jag som där med... Jag brukar säga det, jag... Du pratade med mig när jag skulle komma hit. Så här, vad är trauma? Liksom. Jag har trauman i mitt liv, som det där med teatern är mitt största trauma. Men jag har också blivit brutalt våldtagen och suttit i rättegångar. Och du vet, sådana saker. Inga problem att leva med det, överhuvudtaget.
Hur kommer det sig, tror du?
Nej men dels här, när jobbiga saker händer, när ens liv alltid är jobbigt, så är det inte en så stor grej.
För dig?
För mig. Men däremot, när jag fick någonting som gjorde mig lycklig, som, och jag hade en 3-årsplan. Alltså som om man kommer från depression och självskadebeteende och man har jobbat sig upp till att orka leva. Och sen så får du din dröm serverad på fat, fast ändå 0% serverad. Men du fattar vad jag menar. Då var det som att förlora saker som betyder något för en. Det gjorde mer ont. Liksom så. Jag har liksom levt ett så pass hårt liv att jag blev stenhård i några år. Och bara var helt lost. Liksom. Mm. Och jag kommer inte ihåg flera år av mitt liv.
Men att bli då brutalt våldtagen, som tyvärr väldigt många har blivit.
Mm.
Och jag tror att det är ganska många som inte håller med dig om att...
Nej, det, gud nej!
Att det är en,
alltså det
sån...
var ju inte piece of cake då. Liksom. Men att inte ha någon vuxen är till exempel mitt största trauma.
Mm.
Att jag har varit ensam. Eller typ att man inte gick i skolan. Alltså att man inte haft något sammanhang. Det har skadat mig mer. Att ha någon som finns där, som bryr sig om en, som ser en, tror jag är det absolut viktigaste. Att vara ensam är livsfarligt.
Mm.
Om du är ensam, typ som du har skrivit någon gång, alltså att du fick barn, gjorde att du bara, fuck, jag måste, jag kan inte vara en sån här person. Det är ju samma sak när jag fick barn för 4 år sedan. Att sen dess har jag ju varit tvungen, innan hon blir stor nog, att så här, må bra. Och sen har jag jobbat jättemycket på förskola, jag har jobbat jättemycket med barn, jag älskar barn. Så att jag har vetat hur jag ska vara mamma.
Mm.
Och så här, varit en glad person. Och gjort, alltså, jag har gett henne ett sunt liv. Men vid sidan av har jag behövt jobba stenhårt med mig själv för att komma ur depression. Alltså bli en normal person. Har ju varit så här. Så att jag menar inte att det inte är ett trauma. Nej, men, att bli våldtagen. Men mitt, alltså, det som skadat mig mest var att ingen fanns där.
Mm. Men så här, alla äger ju sina egna upplevelser. Som jag sa i början av podden, att så här, om du upplever det, så här, det är en mindre grej än det här, så kanske någon annan tycker tvärtom och det är helt fine. Man får verkligen äga sin egen känsla.
Verkligen.
Men min fråga är hur du har hanterat det för att komma tillbaka till att faktiskt idag då ha en sambo eller har en man i ditt liv. Alltså,
mm.
Jag kan inte på något sätt ens försöka förstå vad... Nej, men på riktigt. För några år sedan så hade jag...
Så du kan ju också bli våldtagen.
Det kan jag. Ja. Men jag kan inte sätta mig in i den situationen, hur det känns.
Nej, inte helt. Nej.
Det fysiska övertaget, liksom, är de fler, liksom, var det stryk, var man rädd, alltså så här, jag har per definition blivit våldtagen.
Mm.
Jag har somnat på en fest, vaknat av att en tjej ligger med mig. Hon sitter på mig.
Jag menar också, du kan ju också bli våldtagen av en man.
Absolut. Men per definition så har jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp som jag inte var med på.
Ja.
Men för mig var det en high five situation efteråt. Med
det har hänt mig 1000 gånger.
Ja. Vilket jag förstår.
Ja.
För att det händer. Och liksom,
ja.
Och för någon är det värsta tänkbara scenariot.
Mm.
Och för någon annan så kanske det inte är det. Så att det är väldigt...
Om vi säger så här. Alla människor...
Förlåt, men har det hänt dig 1000 gånger?
Nej. Nej, men jättemånga gånger.
Ja.
Alltså för att om man lever ett farligt liv i farliga situationer, då är man ju också extra utsatt. Så men är det ju. Alltså förstår jag menar,
men tänker
hade
du
jag
då
levt ett vanligt liv...
Men tänker du, då är min fråga, tänker du att det ligger lite på dig för att du har valt de farliga situationerna?
Nej, men det är logiskt att det har hänt mig många sådana saker, för jag har varit i liksom kretsar där det är farligt.
Mm.
Där jag är utsatt.
Mm.
Sen är det inte mitt fel, men det är logiskt.
Mm.
Liksom. Men hur man ska ta sig därifrån... Frågade du?
Alltså för,
hur det blir till den jag är nu?
Den känslan jag får är det som jag nu precis frågade. Mm. Så här, är man i farliga situationer så är det större risk att man hamnar...
I det ofta, ja.
Ja, precis.
Alla kan ju vara med.
Men det behöver ju inte betyda att man har lättare att ta sig över den situationen.
Nej.
Liksom.
Alltså som sagt, jag tror så här, allt var mörkt i säkert 10-15 års tid. Och det enda jag har velat hela tiden är att få ett normalt liv. Vilket jag har nu. Så att jag har också blivit så... Jag tror många kan känna igen sig i det som har tagit sig ur ett jobbigt liv. Att så här, minsta lilla steg mot något, alltså motsatsen är lycka. Alltså tacksamhet. Alltså att jag är jättelycklig idag.
Hur definierar du lycka då?
Att ha kontroll över sina känslor och tankar. Att inte gömma saker för sig själv eller andra. För mig är det en typ av så här sund kontroll. Alltså harmoni, balans.
Vad är exempel på som man skulle kunna gömma?
Sånt som jag gjort förut är att man kanske gått in i ett förhållande och gömmer saker som händer i förhållandet. För att man bara, nej, nu är...
Behov och begär, eller...
Behov och begär, eller att man inte sätter gränser fast man har lovat själv att göra det. Eller att man kanske häftar lite på vad man har lovat sig själv att inte vara i igen. Alltså att... ofta tror man ju att man har kommit jättelångt i sig själv. Men man vet först när man blir testad om man har det.
Mm.
Så. Men det jag tänker är att så här... Det finns jättehemska saker som händer människor. Och som du sa, man upplever trauman helt olika. För mig känns det som en, så här, en annan person, ett annat universum, ett annat liv. Jag har gjort så mycket saker sedan dess. Så för mig är det lätt att leva med det. Däremot, det som kanske alla borde tänka på är att man blir skadad. Alltså även om man då, oavsett vad man upplever som obehagligt eller läskigt. Jag tyckte det var läskigare att vilja dö, till exempel. Alltså att det gick så långt. Man blir skadad av att bli skadad.
Mm.
Oavsett om man vet om det eller inte. Och det kommer resultera i att man gör dåliga val åt sig själv eller andra. Alltså att man är inte fri bara för att man vet vad som är rätt och fel. Eller bara för att man tar hand om sig själv eller så. Utan...
Nej, men blir man någonsin fri? Alltså det är väl som att vara nykter alkoholist. Att så här, för att vara nykter alkoholist så måste du ta ett beslut.
Det har format mig liksom.
Så måste du ta beslutet varje dag att vara nykter alkoholist.
Verkligen. Och det tror jag verkligen är viktigt till lyssnarna. Att så här, även om det känns bra en stund betyder inte det att du inte är sjuk.
Mm.
Alltså så, utan att man måste hålla koll på sig själv. Och värdera sig själv. Så. Och jag kommer ju jobba med det hela livet. Jag är inte klar med det bara för att jag känner mig bra.
Nej.
Utan det finns ju jättemycket mer som jag behöver jobba med. Men ett steg på vägen för mig har till exempel varit att så här, jag måste äta sertralin.
Mm.
För då kan jag göra basic grejer. Alltså sköta mitt jobb, gå upp på morgonen och vara glad för det jag har.
Alltså de grundläggande... Mm.
Och för dig kanske det var på ett annat sätt. Att allas historia, allas utveckling är ju superindividuell. Liksom. Och att, som du sa det där med en katt som springer bort i början. Det skulle ju också kunna vara så här, i ett maskrosbarns liv. Så var det så här, nej men min katt försvann. Och då fanns inget kvar att leva för. Allt handlar ju om perspektiv.
Men så är det verkligen.
Och vad som gör ont. Och det är klart att allt som har hänt mig har varit fruktansvärt. Men jag vill förtydliga att det inte fanns någonstans att landa. Var det som skadade mig mest. För då är man ett skadeskjutet liten tjej som ramlar omkring. Alltså, det är livsfarligt.
Mm.
För mig, jag har jobbat lite i flyktingläger i Grekland med musik.
Mm.
Och jag ska åka tillbaka dit när pandemin är över, för nu kan man inte hålla på.
Mm.
Då ibland när jag kom hem därifrån, då kunde jag bara, så säger folk så här, jag skulle inte orka det. Hur orkar du? För det är ju så här, du vet, trafficking, de har inget pass, de har inga personnummer, det är bara att ta en unge och åka iväg.
Mm.
Du vet, det är våldtäkter, det är abuse, de har växt upp på flykt, det är fruktansvärt. Så. Och då är folk så här, men hur orkar du det? Man bara, nej men hur orkar man inte det?
Mm.
Alltså det är väl exakt, det är görandet som läker. Och att mötet med människor, att hjälpa varandra, att se livet, att möta livet, det är läkande för mig. Och att faktiskt hjälpa till är ju mindre stressigt för mig. Att faktiskt kunna hålla om en sån unge.
Mm.
Och sen är det ju såklart fruktansvärt att bära, men det är de som bär det, inte jag.
Men jag var ju i Paraguay
och
jobbade med gatubarn.
Mm.
Och jag kunde hålla huvudet högt på dagarna, men på kvällarna, alltså jag hade panikångest, jag grät. Alltså,
ja, men så länge man inte gråter framför dem.
Jag mådde så dåligt av att se deras misär. Liksom.
Ja.
Och jag gjorde mig osams med hela Sverige. Jag var så här, alltså aha, fuck Sverige. Alltså,
hur då? Via din Instagram?
Nej, men så här, vilka fan är ni?
Ja.
Ni sitter och gnäller på att det inte är någonting på tv eller att ni liksom inte har råd med ett paket cig eller vad fan det nu är. Jag bara, håll käften. Alltså jag blev arg på alla liksom, människor jag har runt omkring mig. Jag är uppvuxen fattigt, men vi hade fan råd att skänka 100 spänn till bättre behövande.
Mm.
Liksom.
Ja, men det är ju något man unnar alla att se.
Och ja,
det är ingenting som gör en till en hjälte överhuvudtaget, men däremot så skulle det ha en otrolig effekt på samhället om alla fick åka iväg på en sån resa.
Mm.
Det krävs bara 2 dagar, tror jag. För alltså så här, det skulle jag kunna tänka mig att betala. Alltså så. Men då tänker jag på det där, just att när man kommer hem och att folk bara, hur klarar du av det här och hit och dit? Man bara, fast om du skulle veta hur vissa på ditt jobb har haft det hemma som barn, så hade du kanske satt något i halsen.
Mm.
Alltså, folk verkar ha så lite koll på mörkret som finns där ute, och att alla vi som har upplevt mörker är precis som vanliga människor som går omkring. Så. Eller när folk sitter och pratar om weedrökare eller missbrukare, men de har en bild på Amy Winehouse på väggen i sitt perfekta kök som de har renoverat om för att de vill ha sin egen stil.
Mm. Men det är ju så. Alltså, alla har sin story.
Mm.
Och ingen story är värre eller viktigare än någon annans. För det är 100% din egen upplevelse av din story.
Ja.
Jag vet folk som har haft det super, super tufft. Som är så här... Gästen som kommer efter dig nu har förlorat sin mamma, sin bror och sin dotter.
Mm.
Inom loppet av ett år.
Mm. Herregud.
Aldrig hört han klaga. Aldrig hört han vara negativ. Aldrig någonsin.
Nej.
Huvudet högt bara. Och det här är en barndomsvän till mig. Och vi har liksom inte gått in på det här. Men, och det ska bli liksom
intressant.
Väldigt intressant att gå in på det här och prata med han på djupet om det.
Mm.
Men Jag i min tur har haft det jävligt tufft, liksom rent psykiskt och fysiskt.
Mm.
Men att jag har inte förlorat min mamma, min bror och min dotter.
Nej, och det, liksom. Vet du vad? Det, du kanske känner igen det. Det brukar jag tänka på flera dagar i veckan. Alltså när jag tycker att det är tufft, så tänker jag så här, jag har inte cancer. Och inte så här en klyscha, utan det är för att du känner, man känner ju en massa folk som har cancer.
Mm.
Det är inte långt bort för mig att ta på. Det är så här, jag har möjlighet att ha en bra dag. Eller jag har möjligheten att göra den här veckan bättre. Eller så, mår jag dåligt? Varför mår jag dåligt idag? Om jag inte kan komma på varför, då kan jag gå igenom lite. Försök, då kanske jag mediterar till exempel. Eller går till någon häxa i skogen och bara kör lite mindfulness. Och kanske går igenom lite, så här, vart är jag någonstans? Aha, men jag är där. Det är ingen konstigt att jag mår dåligt.
Nej.
Man kan må dåligt en dag. Eller ringer en polare och pratar. Och så här, det är ett liksom ständigt arbete. Men framförallt brukar jag tänka att jag är så jävla lycklig att jag är frisk. Alltså, och att min dotter är frisk. Alltså, att jag inte för tillfället går igenom något helt sinnessjukt jobbigt.
Mm.
För det tycker jag är lycka. Alltså, när det inte stormar är jag lycklig. För att mitt liv alltid har stormat. Och nu kan jag också se till att, och för de som lyssnar nu som har varit utsatta för övergrepp eller våld, det är med en hela livet. Men tänk, man måste tänka på att man gör våld utifrån våld. Eller vad heter det? Man gör lätt våld på sig själv utifrån, efter våld. Vilket har jag gjorde i flera år. Och alla sådana beteenden finns inte kvar hos mig. Det liksom tillhör mitt gamla jag. Och det är, jag tänker, det där vi sa med trauman, eller att jag inte upplevde kanske typ våld som det största traumat, utan snarare det som fanns runt omkring. Precis som att folk som har blivit mobbade tycker det var värre att folk tittade på och var tysta än själva mobbningen.
Mm.
Och det är lite det jag försökte
beröra.
Att jag blev stenhård av mitt liv. Alltså jag är stenhård. Så att jag har ju gått igenom saker stenhårt efter det. Och tänkt att det är jag, eller att det är normalt. Tills man fattar att det är inte normalt. Mm. Det är inte normalt, inte, alltså att vara så hård som jag blev. Världens hårdaste person. Nu är jag ju verkligen inte det. För att jag har gått tillbaka till liksom min grundperson när jag var liten. Liksom så. Men att man kan verkligen överleva allt. Alltså hjärnan är otrolig.
Man kan överleva allt, och det är det som är hela syftet med den här podden.
Ja, att hjärnan är, alltså vi är så smarta. Vi har sån otrolig tillgång bara i våra tankar. Att styra våra tankar, förstå våra tankar. Förstå att alla känslor är inte sanningen.
Mm.
Det du känner behöver inte vara sant. Det kan vara ett resultat av någonting. Det kan vara en oro. Så att liksom med hjälp och att man tränar sin hjärna och sig själv varje dag i flera år, så kan man bli den man vill vara.
Mm.
Jag har blivit den jag vill vara, och jag är jätteglad för att jag har överlevt massa shit. För att du kan inte köpa den erfarenheten. Och jag tror att man också...
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag jobbar också mycket på att så här, bli harmonisk och bemöta människor och försöka, jag vet inte, sprida kunskap om saker snarare än att vara arg eller så.
Jag försöker också att vara väldigt mycket mindre arg nu för tiden. Jag har ju lätt till att vara arg.
Liksom. Då är det en rolig utmaning också.
Ja, och men det går ganska bra ju äldre jag blir. Liksom, att inte bli arg hela tiden och vara så här, ja, skitsamma. Liksom. Utan att det tar för mycket på ens egna själ.
Mm.
Liksom. Det är också svår balans. Man ska inte blanda in stolthet i det här, utan för stoltheten ställer till det.
Mm.
Att det låter ta på din stolthet. Din stolthet är bara slänga, det spelar ingen roll. Liksom. Men när vi börjar prata själsmässigt, att du tar på dig själv, då behöver man ju dra en liten gräns. Men jag tycker det var jättebra det du sa, det där att så här, göra en analys när man mår dåligt. Det ska jag ta med mig, tack. För det blir verkligen ett nytt verktyg för mig.
Mm.
För jag kan känna ofta att jag mår dåligt.
Mm.
Och sen så är jag bara så här, jag mår dåligt. Idag är en sån dag jag mår dåligt, som igår. Jag lämnade inte soffan.
Okej.
Okay. Sket i allt. Jag svarade inte telefonen, inget. Jag sket i allt. Bara låg hemma och kollade tv-serier. Liksom.
Mm.
Hade jag gjort en analys på morgonen om varför jag mådde dåligt, så hade jag kommit fram till att det bara är hokus pokus. För det är bara kemi. Jag lider ju av psykisk ohälsa. Jag behöver inte ha någon anledning av att må dåligt. Jag kan vakna upp och må dåligt.
Det är liksom också inget konstigt att du mår dåligt.
Nej. Men hade jag gjort en analys ändå, så hade jag kommit fram till att säga, men det är bara en sån dag. Den ska inte förlura mig.
Mm. För känslor finns ju. De kan man känna. Men de behöver inte styra en.
Nej.
Och samma sak med tankar. Att det är så här, du kan ju... Du som jag har ju haft en släng, kan man säga, av PTSD.
Mm.
I viss till, alltså var det liksom utbränd. Så att min kroppstemp har ballat ur.
Mm.
Så i flera år var jag alltid så, alltså varm, så att, som en bastu. Så jag klarade inte av att gå ut på sommaren. Så jag har inte badat på flera år. I havet eller i sjöar eller skit. Så. Alltså stress kan göra jättemycket saker med kroppen som är svårt att få tillbaka.
Verkligen.
Så att alla som lyssnar, alltså om man är deprimerad och mår dåligt, har ångestproblem eller svårt att andas. Eller så här, det kan ju verkligen utvecklas till... Att kroppen tar sån jävla skada.
Att man blir fysiskt sjuk.
Ja, och sen får man inte glömma bort... Jag har ju trampat samma stigar i min hjärna. Typ hela mitt liv. Alltså när jag har levt mitt, citationstecken, farliga liv. Så då måste jag ju trampa nya stigar. Och det gör pissont. Och det är jättesvårt. För att hjärnan väljer ju gärna det den alltid har valt. Så att det handlar ju om att kontrollera sina tankar och känslor. Och det kan man lära sig genom KBT- mindfulness och hit och dit, men man måste hitta sitt eget sätt att förstå det på.
Mm.
För ingen kommer någonsin kunna säga exakt hur du, Daniel, ska funka. Men det är bra att prata med sig själv.
Ja, men verkligen. Och som sagt, hade jag gjort det igår, då hade jag inte legat i soffan hela dagen.
Nej.
Aldrig. För att jag hade kommit fram till att så här, aha, jag har inget riktigt.
Mm.
Jag har hälsan liksom så här, saker och ting är på väg att bli bra. Mm. Liksom.
Sen kan det också vara att man kanske bara... Ah, jag kanske behöver återhämtning. Jag kanske måste planera in återhämtning. För att de flesta... Väldigt många bränner ut sig idag. Och speciellt män, tror jag. För att det finns en bild av att män... Liksom, män pratar inte så mycket med varandra om känslor. Och så kör man bara på för att man har alltid kunnat köra på. Och så kanske man har barn. Och så går något åt helvete. Och sen helt plötsligt så orkar du ingenting. Och så fattar man inte hur, varför orkar jag ingenting. Ja, för att din hjärna har lagt ner. Du kommer inte ihåg vad din mamma heter. Alltså, så långt kan det ju gå med stress.
Ja, verkligen.
Och det handlar inte om att man inte kan ha ett jätteaktivt liv. Alltså, man kan ju göra saker dygnet runt om man vill. Det handlar om hur man gör det. Och varför. Mm. Alltså, att man måste ha återhämtning. Och man måste också kanske göra något med sitt liv som känns värdefullt. Precis som att... Var inte i ett förhållande som du inte mår bra av. Gör slut. Så.
Med de orden.
Ja.
Gör slut. Nej, med de orden så har vi kommit till slutet av podden, så det är dags att göra slut på det här avsnittet. Men jag är tacksam över samtalet, tacksam över det verktyget. Jag får i nästan alla avsnitt jag spelar in ett verktyg att ta med mig.
Är det sant?
Ja.
Gud vad fint.
Det här om något är ju...
Jag har aldrig pratat om de här grejerna i ett något medium.
Nej, men det här om
så
något
du vet.
Ja, vad härligt. Tack.
Ja, det var ganska obehagligt. Och nice.
Ja.
Men också lite läskigt.
Men väldigt givande skulle jag tro. Inte bara för dig, men för lyssnarna. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat. Och så återkommer jag med en nytt avsnitt nästa vecka.
Tack, hejdå, Julia. Hejdå. Tack, hejdå. Thank you.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.